P1, Sveriges Radio.
De kan vara stora, riktigt stora. 65 tum eller mer är inte ovanligt. Och då pratar vi inte ens om de allra största modellerna. För även om våra tv-apparater har blivit betydligt plattare så har de samtidigt växt på både längden och höjden och kan numera lätt ta upp en hel vägg. Television. Rules the nation. Television. Rules the nation. Välkomna till Stil, jag heter Erik Schulin. Och i veckans program ska vi titta på tv. Men då menar jag inte att vi ska titta på det som sänds på tv, utan vi ska kika närmare på själva tv-apparaterna och inte minst hur de ser ut.
Alltså, jag hatar tv-apparater av hela mitt hjärta.
Även om våra tv-apparater har gått från att vara tjocka och tunga till att bli platt, slimmade och enkla att hänga på väggen, så verkar själva utseendet fortfarande ställa till det för många. Låt inte tvn vara den svarta fula klotsen som förstör ett vackert inrett rum, skrev till exempel ett stort inredningsmagasin när de tog upp några vanliga missar som många gör med sina tv-apparater när de inreder hemma. En tv, oavsett hur tekniskt fantastisk den än må vara, är inte alltid den mest stilmässiga detaljen, fortsatte artikeln. Men vad man än tycker om tvns eventuella estetiska brister så är det ofrånkomligt att den påverkar hur vi väljer att möblera rummet där den står.
Are you a paleontologist?
No, God, no, no. No, no, I'm an actor. You probably recognize me from a little show called The Days of Our Lives.
I ett avsnitt av tv-serien Vänner blir rollfiguren Joey presenterad för en kvinna som inte har en aning om vem han är, trots att han är en tv-kändis med en roll som läkare i en populär såpopera. Tyvärr, säger kvinnan, jag har dålig koll för jag äger inte någon tv. Joey kan inte fatta, hur kan man inte ha en tv? Vad för slags torftigt liv lever man då? Och framför allt, mot vad riktar man sina möbler om tvn inte finns där som självklar riktpunkt?
I'm sorry, I don't own a TV.
You don't own a TV? What's all your furniture pointed at?
Idag finns det förstås många som väljer att inte ha någon tv hemma eftersom det finns många andra typer av skärmar det går att titta på film och tv-serier på. Men om man nu bestämmer sig för att ta in en tv i sitt hem så finns det en del beslut att ta ställning till. Inte minst, hur stor eller liten ska tvn egentligen få vara? Idag går det att köpa allt från gigantiska tv-apparater till lite nättare saker. Och frågan är, spelar storleken någon roll?
What's going on? Why are you crying?
James has a small dick.
Oh, well, it's not the end of the world.
It's really small.
How small?
Too small.
Well, size isn't everything.
3 inches?
Well?
Hard?
Ooh. Is he a good kisser?
Oh, who the fuck cares?
Liten, stor, lång, tung, smal, platt, tjock, gigantisk. Det har hänt mycket med tvn sedan den såg dagens ljus för allra första gången. Men vi ska absolut inte fastna i tvns historia nu. Tillbaks till Samantha i Sex and the City och problemet med, ja, storleken.
You dated Mr. Big? I'm dating Mr. Too Big.
You know what, you're unbelievable. You broke up with James because he was too small. This guy's too big. Who are you, Goldie Cox?
Yep. I'm looking for one that's just right.
Okej, så jag har en tes. Killar vill ha stora tv-apparater och tjejer vill ha små. Eller helst ingen alls. Och det här skapar stora konflikter. Kanske till och med skilsmässor. Det är sant, jag lovar. Och jag ska bevisa det för er.
Den största tvn vi har i butiken är 77 tum, men sen kan vi ju sälja större på beställning om man vill.
Jag befinner mig på Sankt Eriksplan i Stockholm, i en butik som både säljer och installerar tv-apparater. och som gjort det sedan början av 80-talet.
Vad är det största du kan ge mig?
98 eller 100, dryga 100 tum.
Och för mig då som är lite dålig på det här med tum, hur stor är 98 tum?
Väldigt stor. Alltså på bredden är den över 2 meter lång.
Vilken var den största du hade här då?
Den där.
Charlie Andrén är delägare och har jobbat i butiken sedan 2010. Och jag tänker att med hans många år på nacken i branschen så kanske han kan hjälpa mig att ta reda på om mina tidigare erfarenheter och min något generaliserande magkänsla faktiskt stämmer. Att storleken sliter par i stycken.
Om jag skulle säga att många oberoende tjejkompisar till mig säger att tvn är väldigt ful, vad säger du då?
Jag har också hört det, men det varierar.
Jag behöver lite tydligare svar. Vilka är det egentligen som köper de här bjässarna?
Generellt sett folk som gillar att titta på tv och film.
Och vilka är de då?
Kanske har plats att ha det hemma. Det är ganska blandad ålder på folk som köper stora tv-apparater, men det handlar väl generellt sett om att man dels har plats för att ha den och vill ge tvn en stor plats i bostaden. Kanske framförallt det senare, vill ge. För många har plats men kanske väljer att inte köpa en jättestor eller ha en gigantisk.
Ja, det var ju just det där med att vilja ge plats åt tvn.
Generellt sett så absolut. Tjejer kanske köper mindre tv-apparater än killar. Men det är inte helt genomgående heller.
Det kommer inte in jättemånga damer och går på 98 tumman.
Nej, så är det ju.
Har det hänt?
Inte så stor, men det händer absolut att det är mannen som vill ha den lilla tvn. Och även om det inte är det vanligaste så händer det med jämna mellanrum.
Hur litet skulle du säga att man kan gå utan att bli snuvad på en bra tv-upplevelse?
42 tum.
42. Och då jobbar vi alltså en sån där. Ja, okej. Okay. Mindre än det.
Cirka 95 cm bred.
Okej, okay, så om tvn understiger 42 tum, då menar Charlie att de förutom att bli mindre även blir klart sämre. Man tummar alltså både på storlek och kvalitet. Och det beror enbart på leverantörernas ovilja att göra riktigt bra tv-apparater i mindre storlekar. För tydligen så kostar de nästan lika mycket att producera. Och då blir det helt enkelt inte värt för tillverkarna. Charlie säger att mycket spelar in när man ska köpa en tv. Det kan vara hur stor vägg man har, vilket intresse man har, hur mycket man bryr sig om, bilden. Men han säger att deras kunder nog generellt går för en lite mindre tv än ute på landsbygden. Och det är av den enkla anledningen att de ofta bor större och har större väggar. Nu har vi kommit till miljonfrågan. Har det hänt att par bråkar för att de inte kan komma överens inne i butiken?
Ja, det är bråk eller tjafs absolut.
Ja, det har inte flugit tv-apparater, men det har tjafsats.
Ja, de kanske har gått ut och ska ta en lunch och prata igenom det.
Om det hade gått att säga exakt vad den perfekta storleken är, alltså en one fits all, då hade jag och mina ex inte behövt göra slut. Och ja, jag pratar fortfarande om tvn. Eller okej, riktigt så illa har det inte varit i mitt fall. Där är det gamingstolen som varit dödsstöten. Men jag vet att tvn upprör. Att den inte är som vilken annan möbel som helst. Jag googlar på bråk angående tv. Hittar ingenting bra, gör några försök till och får ingen fullträff. Så istället slänger jag ut frågan på min Instagram-story. Kanske finns det någon där som har något att säga. Och det har de. Så här skriver några av dem.
Jag har snarare haft problemet att jag inte vill ha någon tv alls. För jag tycker att det är så fult. Så att det har snarare varit så att när man har separerat ut slut, så har jag varit otroligt lycklig över att tekniken har försvunnit ut i min lägenhet och man kan få bo fint igen.
Jag har en 100-tums tv i vardagsrummet och en 80-tums tv i sovrummet. Jag tycker bara det är soft att ha en stor bra bild när man ser på tv eller film. Det är mysigt liksom.
När vi träffades så bodde vi två olika lägenheter. Hon levde ett liv utan tv. Jag levde ett liv med tv. Vi flyttade ihop efter bara några veckor och då kom vi ju till det lilla problemet att jag ville leva ett liv med tv. Hon ville absolut inte ha tv för det var fult i inredningen. Men sen så stod jag på mig. TVn ska vara med. Sen så kom vi till ett nytt litet problem. Det var ju att den då 50-tummaren som jag hade på hennes 27 kvadrat bytte jag helt plötsligt ut en dag utan att meddela till en 70-tummare. Och det var hon inte supernöjd med.
Jag har sagt nej till att skaffa tv-apparat i 12 år nu. Min kille vill ha det för att spela tv-spel, men det finns fan inget fulare än tv-apparater. De är stora svarta hål och man vill ha konst på väggen istället.
Det är psykisk misshandel mot sig själv att inte ha en stor tv. Det går runt vuxna människor här i världen som tittar på film på sin laptop. Fruktansvärt är det. Jag går och lägger mig varje dag och är glad för jag har en stor tv och ett ganska bra ljudsystem. Och det känns som bio när jag kollar på film.
Alltså, jag hatar tv-apparater av hela mitt hjärta. Och jag försöker ju då pitcha in för min kära sambo att vi ska ha tvn på ett stativ så man kan rulla bort skiten så jag slipper se den. För annars kommer den åka ut genom fönstret inom kort, kan jag säga.
Men så finns det förstås alltid undantag som bekräftar regeln.
Men jag brinner för tv. Jag vill ha en enorm tv. För det första vill jag ha en tv kanske i varje rum.
När jag ringer till poddprofilen Julia Frändfors är hon mitt uppe i en flytt. Och då menar jag inte mitt uppe i en flytt som att hon går runt och packar ner porslin och donar lite. Utan flyttbilen står bokstavligen på uppfarten. I och med den här flytten så har drömmen om att tapetsera väggarna med något annat än tapet växt till liv återigen.
Alltså jag vill ha en liten i köket. Man kan kolla typ nyhetsmorgon när man lagar frukost. Jag vill ha en stor i sovrummet där man kan kolla typ film innan man ska sova. Jag vill ha en ännu större i vardagsrummet.
Okej, en tv i varje rum alltså. Men när det kommer till det där med storlek så är det ändå vardagsrummet som är viktigast.
Nej, men alltså ett halva väggen. Alltså det ska vara liksom, jag är så dålig på tum, det är bara killar som kan tum. Men tänk som en hemmabio.
Varför spelar storleken så himla mycket roll?
Men för upplevelsen, alltså jag tror att det har jättemycket med dagens samhälle. Alltså så här, att man har så dåligt attention span. Jag måste liksom, typ den enda gången jag kan kolla på en film är med på bio. För att då typ tar den upp hela väggen och liksom mina dampvandrande ögon kan lugna ner sig. Jag tror att det är liksom exakt samma sak med tvn. Att jag måste ha en stor för att kunna fokusera och inte dra upp telefonen och liksom scrolla medan jag kollar på en serie. Så att jag tror att det är också min räddning.
Det är för Julia, precis som för alla andra. Det är ju naturligt och nästintill oundvikligt att pratet om hur man ska inreda sitt framtida hem kommer upp vid en flytt. Kanske har man äntligen chans att få iväg partners fula tavla som hängt med från något ex eller de där fula repiga tallrikarna. Men det är lika mycket en möjlighet att införskaffa sig nya saker. Sånt som man kanske har trånat efter länge men inte riktigt haft skäl nog till att låta sig skaffa.
Nu har jag liksom börjat min övertalningskampanj igen här nu, att vi kan väl snälla ha en tv i sovrummet. Men det är liksom det värsta han kan tänka sig.
Varför?
Jag forskade lite i det här och det visade sig att han har liksom vuxit upp med tv. Han fick ha tv i sitt sovrum. Så för honom är det ingen grej. Men jag har aldrig fått ha tv i mitt sovrum. Alltså min mamma skulle liksom, alltså, det finns inte på kartan att jag skulle få ha en egen tv. Så för mig är det så här det är typ min största fantasi. Alltså du vet så här, det är så vuxet och coolt och så här ouppnåeligt för mig. Så det är klart att jag nu, 36 år gammal, fortfarande drömmer om det.
För du har inte haft det än?
Nej, jag har aldrig haft det. Och fortfarande får jag inte ha det tydligen. Jag tror att jag säger kanske 2 gånger i veckan bara, den här kanske skulle vi kunna ha i sovrummet. Alltså så här, jag håller på att bli liksom ett fullt utvecklat, kanske vår största slitning någonsin. Alltså på riktigt, vi bråkar inte om någonting. Men just tv i sovrummet känns det som att det kommer bli anledningen till att det blir varannan vecka.
TVn är alltså det just nu största hotet mot Julias relation. Men jag fattar inte riktigt. Jag trodde ju att killar gillar stora tv-apparater.
Han tycker att det är liksom estetiskt fult och typ han är ett sånt tönt som bara, den fulaste möbeln, bara käften.
För min känsla är ju att tjejer och killar bråkar och det är killen som vill ha en stor tv och tjejen en liten. Varför tror du att det är så?
Jag tror att det är så begynna gamla tråkiga könsroller. Jag tror att de flesta tjejer vill ändå ha en stor tv men tycker att det är så här, det är lite pinsamt. De vill bara säga, jag är tjej och gullig, jag bryr mig inte ens ha en tv. Men egentligen så vill alla tjejer ha en enorm tv men de försöker bara passa in. Jag tycker vi måste liksom normalisera tvn som möbel. Jag tycker det är så här, folk som koketterar med att de inte har tv och typ kolla på sin lilla fula dator. Alltså sånt där tycker jag är sinnessjukt. Alltså ha tv, ha en fet jävla tv.
Plötsligt känner jag hur jag brinner för Julias rätt till tv-apparater synliga från varenda kvadratmeter av hennes hus. Och nu undrar jag vad hon har för taktik för att vinna den här kampen.
Jag tror inte längre på att man ska försöka kommunicera, utan man ska bara... Det ska bara stå en tv där när han kommer hem en dag. Vad ska han göra?
Det var på 1950-talet som tvn började letas in i svenska vardagsrum. Då fanns det bara en tv-kanal att titta på, och det ville folk gärna göra. När Sverige 1958 anordnade fotbolls-VM blev suget större än någonsin, och det blev rusning efter tv-apparater. Då var det förstås inte tal om några platta skärmar som man smidigt kunde hänga upp på väggen. Nej, vi pratar stora åbäcken, inte sällan inramade av rejäla träpaneler, precis som dåtidens radioapparater. Och ännu mer lika möbler skulle tv-apparaterna komma att bli. I slutet av 1950-talet lanserades Cuba Komet, en avantgardistisk utformad möbel med inbyggd tv tillverkad i Västtyskland. Den såg ut som en spetsig rymdfarkost gjord i trä. I USA kunde man från ett företag köpa tv-apparater i dansk och fransk stil. Den ena var ett tv-set tillverkad av dansk valnöt i avskalad skandinavisk design, och den andra en tv inbyggd i en rokoko-inspirerad möbel av körsbärsträ. Välj den stil som passar ditt hem och din smak, kunde man läsa i annonser för tv-apparaterna. Men sen dess har det förstås hänt en hel del med tv-apparaternas utformning. Och under de senaste åren har det, parallellt med de gigantiska skärmarna, framförallt lagts krut på att skapa tv-apparater som inte ser ut som tv-apparater. Idag ska de helst synas lite som möjligt och inte alls dra några blickar till sig. Tidigare i år lanserade ett stort teknikföretag en tv som går att göra genomskinlig med en enkel knapptryckning. Genialt eller bara en gimmick, frågade sig en tekniktidning. Samma tillverkare har tidigare också skapat en tv-apparat som går att rulla ihop. En annan tv som fått stor uppmärksamhet de senaste åren, inte minst bland stilmedvetna heminredare, är en modell som, när den inte används som en vanlig tv, kan förvandlas till en tavla. På den inramande skärmen finns nämligen en katalog med olika konstverk att välja mellan, som sedan kan visas när man inte tittar på film eller tv.
Här kan man ta...
Magritte. Vad sa du? Där kan man ta Magritte. René Magritte, Master of Surrealism.
Ska se vilken... Jag ska säga konstbutik. Mm. Och så man har ett abonnemang. 49 kronor.
Jag har bjudit hem kulturjournalisten Carolina Modig. Förutom att återkommande skriva om konst i Dagens Nyheter och andra tidningar, så har hon också skrivit boken Häng konsten lågt, som bland annat handlar om vad vi uppfattar som konst.
Happy Christmas, Carissa Potter. Christmas bath. Åh, det är en kvinna som ligger i ett bad, och det är en katt, och det är ganska naivt tecknat. Ja, kan väl funka.
Vi zappar i katalogen av olika konstverk på min så kallade konst-tv. Jag tänkte att Carolina ska få hjälpa mig att välja konstverk. För trots att jag investerat i den här tvn som kan visa konstverk, så kan jag ibland drabbas av tvivel kring hela grejen. Är det verkligen rätt att använda sig av ett verk av Gauguin bara för att dölja att det egentligen hänger en tv där? Det är något som intuitivt inte känns helt rätt när jag bläddrar bland verken. Men jag har svårt att sätta fingret på vad det är.
Nu slår jag på, så får du reagera på vad jag har här då.
Mm.
Gauguin.
Ja, exakt. Det som jag bara känner varje gång. Det här måste ju också vara... Visst är det ganska rejält beskuret?
Ja, beskriv hur verket ser ut.
Det är två föremål som står på... Man kan tänka sig att det är ett bord som har en ganska... Men skarp men ändå lite dämpad, typ rosa-lila ton. Sen är det två vaser En i form av ett ansikte med blommor i, lite skirare blommor. Och sen är det en lite större vas, oval, rundformad med också lite kraftstörre blommor i. Färgerna går i liksom, men skarpa men ändå med, så som Gauguin hade ofta, lite skarpa men ändå mild, någon typ av dämpade. Men växtlighet, det är blad som sticker upp i nederkant. Blommorna är som sagt kapade runt om.
Och det är varvåt.
Verket är beskuret.
Men, alltså, du skrattar mycket åt att det är, ja, precis, det är beskuret. Här är då den originalbilden på Gauguin. Den heter ju Still Life with Head-Shaped Vase and Japanese Woodcut.
Ja, precis.
Och ja, den är ganska rejält kapad.
Ja, och det är ju så det är med de här verken som man väljer. Eftersom The Frame har ett visst format så blir det ju så automatiskt.
Carolina är inte helt nöjd med konst-tvns brutala beskärningar av verken, eftersom hon vet hur mycket tid och energi konstnärerna lägger ner på sitt arbete.
Respekten man bör ha för deras verk tycker jag är ganska... Det är inte alltid så, men ofta så finns det ju verkligen en idé och tanke med liksom hela kompositionen och liksom hur man vill att betraktaren ska titta på ens verk. Och den aspekten försvinner ju liksom i det här formatet.
Ja, mycket av verken går enligt Carolina förlorade i de hårda beskärningarna. Och man kan undra hur det kan komma sig att ett teknik-tv-företag kan ta sig så stora friheter med de berömda konstverken.
Jag fick reda på att Samsung hade ett bås, som det heter, på Art Basel i juni. Art Basel är en av de största, liksom, mest etablerade konstmässorna som finns. Det är ju väldigt kommersiellt och så, men de visar ju också mycket av världens, liksom, mest högstansade konst. Och de hade då ett helt bås där som man kunde gå in i, och den var klädd med sån här frame-skärmar. Och gjorde mig ganska nyfiken på liksom Samsung som företag, att det är ett sånt otroligt liksom konstintresse ändå som ligger i grunden. Och då visade det sig att Samsung har byggt ett ganska stort kulturellt kapital ändå genom åren. De har bland annat grundat eller finansierat i alla fall ett museum i Korea som heter Lium Museum of Art. Och det är The Samsung Foundation of Culture som har etablerat det. Så det finns ju liksom någonting tungt där som också gör att de säkert kan ha de här då väldigt omfattande samarbetena med typ Van Gogh Museum i Amsterdam och så, som ändå är så här, what? Om man tittar på hur Van Goghs verk ser ut på The Frame så kan man ju bli lite fascinerad av det.
Varför då?
Om man tänker på Van Gogh som konstnär som liksom målade ganska tjockt med färg, och det var liksom penseldragen var verkligen en del av verken och någonting som det sägs att han tyckte var ganska viktigt att man liksom upplevde, eller att han i alla fall ville att penseldragen skulle vara en stor del av verket. Och då när man ser hans verk på en frame så får man inte alls den känslan. Man skulle kunna jämföra till exempel med det här som var populärt ett tag med att visa en bild eller liksom en film på en brasa på skärmen där man hör knäppet. Men där man liksom inte får någonting av den faktiska känslan att ha en brasa hemma. Man får inte värmen, man får inte myset, känslan, utan det är liksom... Det blir nästan ännu mer en påminnelse om att så här, men jag har ingen brasa. Jag får nöja mig med den här himla bilden och något så här digitalt språk. Och det är lite den samma effekt som blir när jag ser det här beskurna, Van Goghs beskurna solrosor utan textur, utan att se hela verket. Det blir samma känsla att jag ser det, men det finns ju ingenting av liksom Van Goghs konst i det.
Så det blir en påminnelse om att man egentligen är längre bort från Van Goghs solrosor.
Ja, men faktiskt. Det skulle jag nog säga.
Brasan har ju alltid varit som en, också nästan som en ironi att man sätter på, tror jag. Alltså som en gimmick, som en så här rolig grej. Tror du att den här konst-tvn har lite samma funktion, att man tar lite lättsamt på det? Eller tror du att intentionen är mer seriös?
Jag tror att intentionen är superseriös. Alltså Samsung har ju som sagt ett liksom stort kulturellt kapital, och ser man på vad de gör, vilka samarbeten de har. Nu när de ska släppa någon ny tv, eller om de redan har gjort, och jag tror att de gör det här som en återkommande grej, så har de ju sina launcher eller liksom släpp på museer och gallerier och så här runt om i världen. Så att för dem tror jag att det här är liksom en alltså intentionen är verkligen att få ut konsten till folket. 100%.
Eller tjäna pengar.
Men alltså det är ingen hemlighet att mycket i kulturen och konstvärlden är i kris, och att det måste finnas ett närmare samarbete mellan näringsliv och kulturvärld. Men att det finns en sån entusiasm också från institutioner och konstvärld, tänker jag ju cyniskt, har att göra med pengar.
Konst-tv-företaget har nyligen släppt ett samarbete med Carl Larsson-gården. 11 verk finns nu tillgängliga att ha på tvn. Företaget har också samarbetat med finska Marimekko, något som Carolina tycker är mer passande eftersom mönstren gör sig bättre digitalt. Och hon vill slå ett slag för att det finns verk som är skapade för det digitala formatet, och att man genom att välja dem slipper problemet som till exempel valet av en Van Gogh kan ge.
Här har vi Arthur Dove, en amerikansk konstnär som har gjort ett abstrakt verk också.
Jag och Carolina fortsätter scrolla i Tavel-TVns konstkatalog.
Här är jag helt säker på att det är beskuret. Och att man inte får alls känslan för vad det här verket är egentligen. Och här har vi en male polar bear, en ringed sealpup.
Vi stannar till vid ett fotografi av en isbjörn.
Ja, men sådana här bilder kan jag liksom mer, tycker jag är mer, det känns mer acceptabelt att titta på. Det är ett foto av en isbjörn, det är mer av en liksom, ja, det är vad det är. Det är en bild på en isbjörn.
Jag går över från den beskurna Paul Gauguin till silverback, till polar bear. Men det här blir ju nästan som ett konstverk i sig, att det är så otippat att man ska ha de här isbjörnarna.
Ja, precis. Och särskilt här och i relation till de konstverken du har runt, så blir det ganska roligt faktiskt. Och det finns ju ingenting liksom nedvärderande eller så här, förstörande av något verk när du har det här.
I mars 1963 hade den numera världsberömda sydkoreanska konstnären Nam June Paik sin första solutställning på ett galleri i den tyska staden Wuppertal. Galleriet låg i en privat villa, stor och lyxig, och det som väntade besökarna var en så kallad totalupplevelse. Ovanför entrén hade Nam June Paik hängt upp ett huvud från en nyligen slaktad oxe. Och i ett av husets badkar guppade en trasig skyltdocka. 4 ditbaxade pianon i olika tillstånd av förfall kunde man också hitta, samt ett antal skiv- och bandspelare och andra små ljudprylar som gav ifrån sig underliga elektroniska läten. Men ett av utställningsrummen i den pampiga villan skulle få en särskild betydelse för Nam June Paiks konstnärskap. Det var ett rum som han hade låtit fylla med 12 stycken tv-apparater. Han hade mixtrat en del med dem så att programmen som sändes på tysk tv den kvällen förvandlades till psykedeliskt flimmer där de visades på tv-skärmarna i galleriet. Det här var första gången som en konstnär använde tvn som tema för en utställning. Det var också startskottet för Nam June Paiks konstnärliga utforskande av tv-apparaternas roll i våra liv. I sin dagbok från 1963 berättar Nam June Paik hur han fick idén med tv-apparaterna till sin första solutställning. Han skriver: "En dag vaknade jag sent. Jag bestämde att om jag ska göra en utställning så ska den vara radikal. Jag ville bryta ny mark. Jag hade på känn att televisionen skulle komma att ersätta radion, att det var det som var framtiden. Så jag gick och köpte en tv och öppnade upp baksidan. Där och då inspirerades jag att göra tv-konst.
Så. Nu kör vi. Berätta, vad är det vi ser på den här bilden?
Här ser vi av June Pike som kikar fram ur en tv-apparat som man har som någon typ av rekvisita här nästan. Kanske sitter han och arbetar med ett verk som han håller på att ställa samman och någon fångar det i stunden.
Ja, han har på något sätt krypit in med huvudet i en tv-apparat.
Ja, han har tippat in med huvudet i. Samtidigt så fingrar han på kontrollerna på tvn på utsidan. Ja, han tittar fram genom en svart duk som han har ritat på med vit krita.
Bomb, Jack, stand by for recording. And we're on.
Okay,
tape is recording. Now we can see you in the shot.
Det finns många bilder av konstnären Namjoon Park tillsammans med tv-apparater. Han håller dem under armen, han lutar sig bekvämt mot dem och ibland öppnar han som sagt upp dem för att kunna sticka in sitt huvud. På en bild tuggar han på ett rött äpple inuti en tv-skärm.
Här, alltså vad gör han här egentligen?
Här är den glada humoristiska Namjoon Park verkligen in focus.
Jag och Lena Essling, som är intendent på Moderna Museet i Stockholm, sitter och tittar på några av alla de här bilderna av Namjoon Park och hans tv-apparater.
Han ser ut lite som programledare på tv, kanske möjligen ett barnprogram nästan. Han har på sig glasögon med fastklistrade små tv-apparater på. Och så kikar han upp mot oss och samtidigt balanserar han en jordglob på ena axeln. Så någonstans har han med sig sitt medium och han pratar också kanske om det här med kommunikation och hur man rör sig över världen och sånt som han hela tiden kommer tillbaka till i sin konst. Han gör det med ett brett leende.
En gång skapade Namjoon Park ett stråkinstrument av tre stycken tv-apparater tillsammans med cellisten Charlotte Mormon som han ofta samarbetade med. Instrumentet gick att spela på samtidigt som tv-sändningar visades på skärmarna. Men inte nog med det. När Charlotte Mormon spelade på tv-cellon brukade hon dessutom ha på sig en slags BH bestående av två små tv-skärmar. Även de gick det att visa rörliga bilder på. Namjoon Park kallade verket för TV Bra for Living Sculpture, TV-BH för levande skulptur.
Är han en humoristisk konstnär?
Jo, men jag tror verkligen man måste säga det. Han är nästan slapstick i vissa verk. Han drar sig inte alls för att vara skojig och gullig ibland i vissa verk. Eller bara underfundig.
Men han ser ut som en lustig kurre här.
Han ser verkligen ut som en lustig kurre. Han är, tror jag, en obotlig optimist också kring tekniken. Alltså, han är inte naiv, han förstår precis allt som skulle kunna gå illa och lite till. Men han är ändå driven av en hatkärlek till tekniken. Och i princip vill han att vi ska se på den med lite andra ögon. Kanske lite blidare ögon än vi ibland gör.
Nu säger jag att han drivs av en hatkärlek. På vilket sätt då?
Ja, men jag tror att han tänker sig att människan har en väldigt skräck inför tekniken. Själv är han road av den. Han tycker de här krafterna är ganska intressanta att leka med. Men såklart vet han ju också vad det kan leda till. Jag tror att han i större utsträckning än många andra skulle kunna se vad den här tekniken kan göra med oss och hur i händerna på teknologin vi kan bli med våra skärmar idag till exempel. Det där kunde han se fastän skärmarna var helt nya då. TV fanns ju inte i hemmen när han växte upp, utan han är född 32. Under 50-talet utvecklar han sitt sätt att arbeta och då blir ju TVn ett centrum i hemmet på ett sätt som det inte var innan. Och det där kunde han bara läsa direkt. Så både entusiasm och en viss vånda, tror jag, inför vad tekniken kan ställa till.
Namjoon Park föddes i Korea i början av 1930-talet. Han spelade piano under uppväxten och studerade komposition. När Koreakriget bröt ut 1950 flyttade familjen först till Hongkong och sedan till Japan, där Namjoon Park fortsatte sina musikstudier. Efter det bad av till Tyskland. Där lärde Namjoon Paik känna kompositören och ljudkonstnären John Cage och blev en del av den internationella konströrelsen Fluxus, där poeter, musiker och konstnärer skapade olika typer av fantasifulla och vilda performanceaktioner. Vid ett sådant performance 1960 så inledde Namjoon Paik med att framföra ett pianostycke av Chopin. Men därefter gick han till attack mot pianot, rusade ut i publiken och klippte sönder John Cage slips med en sax och hällde shampoo i hans hår för att till sist utan vidare lämna konsertlokalen och publiken. Vi satt helt stumma som skamsna barn i nästan en halvtimme tror jag, berättade John Cage senare. Till sist ringde telefonen. Det var Namjoon Paik som meddelade att föreställningen var slut. Men så 1963 fick Namjoon Paik erbjudandet att ta sin första solutställning som konstnär. Och det var då han gick och köpte en tv, öppnade upp baksidan och bestämde sig för att börja göra tv-konst som han sa. För med sina tv-apparater, säger intendenten Lena Essling, kunde Namjoon Paik jobba med en hel uppsättning av olika frågor.
TV-apparaten hela i sin liksom charmiga, lite klumpiga kloss som är skapad just för att stå i ett hem ofta, så rymmer den oändliga möjligheter att tala om människans syn på sig själv, syn på sin plats i världen, rädsla för framtiden, förhoppningar om framtiden. En mängd olika sådana frågor.
Efter den där första utställningen 1963 gick Namjoon Paik all in med sina tv-apparater och började experimentera för fullt. Under de följande åren skapade han det ena verket efter det andra med hjälp av en uppsjö tv-apparater i olika stilar.
Han har ju ett helt alfabet av tv-apparater. Han har övervakningsmonitorer, han har de här nostalgiska tv-apparater han använder ibland. Han har typiska såna konsument-tv-apparater som vi skulle haft hemma eller våra morfarföräldrar skulle haft. Så han använder ju verkligen alla dess olika uttryck. De kan vara skrämmande och stenhårda eller ganska rörande och ja, hemma hos artade.
Han har ju många väldigt förnuliga sätt att använda dem på, måste man ändå säga.
Verkligen, han kombinerar dem med ljud och ljus. Han ställer samman dem med kanske gamla musikinstrument eller helt annan teknologi. Och han kryper ibland in i dem.
Namjoon Paik har skapat robotfigurer av tv-apparater, sängar där madrassen är utbytta mot tv-skärmar och höga torn av tv-apparater staplade på varandra. I Moderna Museets samlingar finns två av Namjoon Paiks så kallade tv-chairs. Det är stolar med inbyggda tv-skärmar som går att se genom sitsen. Ett av Namjoon Paiks mest kända verk heter TV Buddha. Det skapades första gången 1974 och består av en Buddha-figur som sitter placerad framför en TV. Bakom TVn står en kamera som filmar Buddha-statyn och sänder bilden till TVn. Buddhan sitter alltså och stirrar på en bild av sig själv.
Och det här är ju egentligen en bild av den vanliga människan som erfar teknologin som mass. Medium egentligen, skulle man kunna säga.
Ett av Lena Esslings favoritverk är TV Garden från 1974. Det är en stor installation där det mitt bland mängder av levande gröna växter ligger stora tv-skärmar utplacerade. Inbäddade i grönskan sänder skärmarna ut samma flimrande bilder, helt synkroniserade med varandra.
Och det här blir verkligen ett möte mellan natur och kultur, mellan det skapade av människan skapade och det som vi då skulle uppfatta som ursprungligt och finare på något sätt. Frågan är vad vi finns närmare egentligen, är vi närmare naturen eller teknologin? Egentligen så är ju människan otroligt skrämd hela tiden av naturen. Vi gör allt för att skydda oss och försöka begränsa naturen och lever i ständig rädsla för att drabbas av den på olika sätt. Och teknologin har ju utvecklats delvis som ett skydd mot naturens krafter runt oss. Så att här är det som att han, uppfattar jag, vill prata om hur just teknologin blir en förlängning av oss. Hur de här tv-skärmarna är precis lika naturliga som vilken implanterad palm som helst där de står. Men det är också en otroligt vacker och spännande bild som jag tror att han har haft väldigt roligt med. De är som köttätande blommor lite grann, och det kanske är så tv och inte bara tv utan de här skärmarna som vi omger oss med också fungerar. Att vi dras in i dem, vi sugs upp i dem, vi kommer aldrig kunna motstå dem. De finns där och vi har inte makten att bryta deras hypnotiska kraft.
Namjoon Paik räknas idag till en av 1900-talets allra viktigaste konstnärer, och han kallas ofta för videokonstens fader. Ingen annan konstnär har på samma sätt använt sig av den konstnärliga potential som lurar bakom TV:ns flimrande fasad, som en konstkritiker skrev. Tidigt förstod Namjoon Paik vilket genomslag tekniken skulle få i våra liv. På 1960-talet förutspådde han televisionens globala spridning och lockande kraft. På 1970-talet myntade han begreppet Electronic Superhighway och föreställde sig digitala nätverk som knöt samman jordens alla människor.
Han har varit väldigt träffsäker i att beskriva teknologins sätt att ta plats i vår vardag, helt enkelt. Hans verk är ju aktuella fortsatt idag. När man visar hans verk på museer, på gallerier, så väcker de stort intresse och de känns, tror jag, allt mer bekväma för folk också att se. Hans frågor är ju fortfarande väldigt aktuella hos oss, och vi kan bara inte föreställa oss vad nästa språng blir, det som han förutsåg på 50-talet. Jag tror att hans verk när man visar dem idag verkligen uppskattas och drar till sig en ung generation som verkligen har växt upp med medial ständig närvaro på ett sätt som han själv inte alls. Han hade ju inte alls det med sig, utan han förutsåg det bara.
Under 1980-talet banade kabel- och satellitsändningar väg för en ny typ av tv-program, mode-tv. Nu kunde man titta på modevisningar från Paris och New York utan att ens behöva lämna tv-soffan. ...1985 började programmet Fashion Television sändas på tv-kanalen VH1. Programledare var den kanadensiska reportern Ginny Becker, som tidigare hade jobbat som musikjournalist och rest runt med rockstjärnor i rökiga turnébussar, som hon själv sa i en intervju med magasinet Dazed 2014. Med Fashion Television ville Ginny Becker rikta strålkastarljuset mot modeskaparna bakom de stora varumärkena, på samma sätt som hon tidigare gjort med musikerna bakom framgångsrika album. Men vi skulle inte prata om silhuetter och follar och tillverkning. Jag brydde mig inte om något av det, sa hon. Fashion Television skulle vara underhållande.
This is really kinky. Like you sweat in this?
Yeah, you perspire like crazy. You sweat like a whore in church, as they say.
1986 träffade Ginny Becker en 23-årig Marc Jacobs när han gjorde sig redo för att visa sin första kollektion under eget namn. 1992 intervjuade hon Kate Moss när hon gjorde sig redo för sin debut på catwalken. Och 1993 träffade hon Anna Wintour när hon var ny på jobbet som chefredaktör för amerikanska Vogue.
I think there were a lot of people that felt that it was time for Vogue to make a change and that they welcomed it. You know, maybe there were, you know, a few catty remarks in the back, but you know, one just learned to live through it and get on with doing the job.
Fashion Television blev en riktig långkörare på tv. Det sändes under nästan 30 år. I en intervju med Vogue 2022, 10 år efter att det sista avsnittet sändes, beskrev den före detta programledaren Ginny Becker jakten efter bra citat från modeskapare och kändisar på visningar och fester som en expedition ut i djungeln. Men under de senaste åren är det däremot inte underhållande modejournalistik som har dominerat kanaler och strömningstjänster, utan en helt annan typ av mode-tv. nämligen dramaserier om modeskapare och de stora kända modehusen.
El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo.
Det är Cristóbal Balenciaga.
I en påkostad tv-serie på en av de stora streamingtjänsterna får vi följa hur den spanska modeskaparen Cristobal Balenciaga smugglar in tyger från sitt hemland till modehuset i Paris.
Parisian couture could influence how thousands of ordinary women dream and live.
Och i serien The New Look drar Christian Dior tarotkort inför sin modevisning. Samma serie handlar också om hur Coco Chanel samarbetar med nazisterna och till och med har en otrohetsaffär med en av dem. Serierna om Balenciaga, Chanel och Dior hade premiär i början av året. Och i somras, också på en av de stora streamingtjänsterna, fick vi se modeskaparen Karl Lagerfeld hetsäta chokladkakor i sängen och tjafsa med sin unga struliga pojkvän.
Tu dois lui dire quoi? Pardon, je sais pas garder ma bite en mocassin.
Det kreativa geniets kamp mot sin omvärld och sig själv. Det är liksom, det är någonstans här eviga teman för att det finns någonting inneboende, konflikten mellan det kreativa och välmåendet.
Jag stämt träff med tv-kritiken Linus Fremin för att reda ut varför streamingtjänsterna plötsligt blivit så besatta av modeskapare.
Det är ju så tacksamt att vara i de här världarna med vackra kläder men också ofta vackra miljöer överlag. Alltså det blir ju en viss värld man går in i som de här sena uppenbarligen haft pengar till att göra på ett bra sätt. För det spelar ju in att så här, det hade aldrig funkat så bra som tv-serier om inte budgeten fanns för att både göra kläderna men också de här tidserorna rättvisa. Så såklart är liksom det visuella är en bärande del.
C'est toi qui a eu raison de choisir le prêt-à-porter. Moi je suis esclave de la renommée.
Vid la gloire.
Fokus är ju väldigt mycket på att lyfta fram drivkrafterna bakom de här modeskaparna men också tiderna och kontexten de levde i. Och det tycker jag blir väldigt tydligt i alla de här exemplen hur många av de här modeskaparna har gått emot vissa normer kring hur man ska se ut och framförallt då hur kanske kvinnor ska se ut och hur man ska klä den kvinnliga kroppen. Till exempel med The New Look då Christian Dior att liksom man får en djupare förståelse för vad var det han ville åstadkomma och hur det liksom kunde förstås i den tidskontexten.
Ibland när man ser tv-serier eller filmer som handlar om artister eller framstående personer i historien så kan det ju uppstå en sån här lite pyspunkekänsla eller en känsla av besvikelse. Jag tänker, är det någonting speciellt med just modeskapare att de har rätt grad av anonymitet för att kunna lyftas fram och bli levande på film?
Modeskaparna är ju för de allra flesta och ganska anonyma. Man har hört lite skrönor och man har läst kanske någonting om det, men man har inte riktigt skapat sig en stark och dominerande bild av de här personerna. Och det är ju väldigt tacksamt för då kan ju de här serierna fylla ut de här karaktärerna utan att man blir besviken på att det är en fel sorts tolkning som det kan vara när det är väldigt kända personer som gestaltas på tv eller film. Man känner till deras namn, men man vet inte riktigt hur de var som personer. Så att det blir intressant att bara få ta del av det. Och sen så tror jag att det också handlar om att de här modeskaparna väldigt ofta var stora karaktärer. Alltså de var lite larger than life. Många levde under eror där de liksom fick ta en viss plats. Alla var inte så rumsrena heller när det kom till åsikter och liknande. The New Look handlar ju till exempel om Coco Chanel och hennes kopplingar till nazismen och så vidare. Så att det finns ju också en del mörka hemligheter som man lyfter fram i de här tv-scenerna. Så att det är ett ganska tacksamt ämne att utforska, tänker jag.
det ska komma en till om Lagerfeld, så är det, alltså en till.
Det ska komma en ny om Dior också, tror jag.
Men det är inte helt sjukt att göra två av samma modeskapare, två Karl Lagerfeld, två Dior-serier.
Ja, och det gjordes väl för några år sedan två filmer om Saint Laurent, så att olika personer får liksom samma idé.
Diane von Furstenberg is a Belgian princess who works in New York. She immigrated to the United States to become a successful fashion designer.
Det är inte bara dramatiserade tv-serier om modehusen som pumpats ut under året. Modeskapare som Diane von Furstenberg och John Galliano har till exempel gestaltats inom ramarna för det dokumentära berättandet. Även magasinet Vogues arbete går att följa i en dokumentärserie om sex delar. Den ligger också på en av de största streamingtjänsterna. Intresset verkar vara enormt.
Jag tror att det säger någonting om vilken stor makt och vilken kulturell påverkan modeindustrin har. För jag menar, om man kollar bara på sociala medier, många av de här stora varumärkena har ju liksom tiotals miljoner följare. Så att det finns ju en publik där ute som vill veta mer. För det här är ju ändå serier som går på de stora streamingplattformarna, vill locka en större publik. Medan man såklart kan se liksom liknande skildringar av artister och konstnärer, men kanske mer på någon sorts indie-nivå. Och det är väl där jag tycker är intressant, att just här när det gäller mode så ser man uppenbarligen ett så stort intresse, en så stor potentiell publik, för att det är ett ämne som engagerar så många, så man kan lyfta fram de här personerna.
Vet du hur det har gått för alla de här serierna då? Funkar de? Flyger de?
Det är svårt att veta hur bra alla de här serierna har gått, för det är inte alla streamingtjänster som redovisar sina siffror och gör det på samma sätt. Men de har ju definitivt fått väldigt bra genomslag kritikermässigt, och det som också är tacksamt är ju att så många tidningar, mode, livsstil skriver ju om de här serierna. För det ska man ju komma ihåg, att så fort en sån här serie som är byggd på verkliga personer, då kommer ju alltid de där artiklarna om dem som ska fördjupa, vad hände sen, vad hände egentligen, vad är relationen till den och ditten och ratten. Och det är ju så tacksamt, en tacksam add-on för de här serierna att få ut den. Så att PR-värdet, bara det i sig, det är ju en framgång för framförallt då de här enskilda modehusen som på något sätt gynnas av det i slutändan.
Det har nyligen kommit ut en artikel i The Economist, och där insinueras det på något sätt att det pågår en slags trend av där företag liksom kliver in och på ett eller annat sätt sponsrar den här typen av tv-serier eller filmer. Mattel är väl ett exempel som bidrog ekonomiskt till Barbie-filmen, och nu tycker jag är väldigt oklart i artikeln huruvida liksom modhusen har varit med och sponsrat de här, men man kan ju tänka sig att de har, i alla fall har varit behjälpliga med skisser eller liksom plagg, eller ja, de måste ju ha delat med sig av all information och deras arkiv som de sitter på. Men kan du se någon större trend där film och tv liksom öppnar upp mot att det blir, så att säga, på något sätt mer branded content även i de här längre påkostade formaten?
Absolut, så är det så att det finns en trend där man har gått från att bara liksom få med lite sponsrade produkter, det vill säga oj, där dyker den där bilen upp i den här serien eller den där drycken. En utveckling av det är ju att större företag kan gå in som producenter eller ge någon sorts finansiell backning eller bara så här tillstånd till att ja, ni får använda våra varumärken på det här sättet. Så att vi ser ju en sån utveckling, och den är ju problematisk på så sätt att det blir ju, man vet inte riktigt om det är en, vad ska man säga, ärlig och transparent bild som ges när parten är en av producenterna. Samtidigt så kan man ju se det med personer också. Till exempel att så här, ja, men Monica Lewinsky var en av producenterna till serien om henne. Såklart att det färgar någonstans vad det blir för bild som skildras, hur mycket man än vill säga att den är liksom, ska vara opartisk och så vidare. Så att det där är en viktig diskussion, tycker jag. Fortsatt att vara transparensen kring hur serier görs, tycker jag, borde bli större.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som har gjort programmet är Petrina Hinas, Samantha Ekman och jag som heter Erik Schulin. Tekniker är Christer Orretego, Astrid Anka Krona och Stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka igen nästa vecka och glöm inte att ni kan följa oss på Instagram, Stil i P1.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.